When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mustafa har solglasögon som vanligt. Divan blir divigare. Divan blir divigare och romen blir rom. Mer rom.
Sean, kan du lägga bort din jävla telefon?
Jag
satt den
på ljudlös.
Ja. Oh, så då kan du inte se när det ringer.
Du sa ju att jag kunde svara.
Han var ironisk.
Men jag är autist.
Hur många är riktiga autister? Du är lite autist.
Lite.
Ganska mycket. Eller
hur? Lite också.
Jag är nog autist i textform, tror jag. I text så kan inte jag se nyans. Alltså jag förstår inte när det är humor eller när man försöker skämta med en. Fattar ni det? Om någon försöker vara ironisk i textform.
Jo, när jag mässar med dig fattar jag det. Du är väldigt deadpan och känslolös i text.
Men, ja, det är det. Det är som när du skriver hej, Kjell Lindgren. Han är fascisi här. Det är roligt, men du fattar inte att det är roligt.
Nej.
Han ska signera det per
Men vi all of us.
Men vi kanske har autism på olika sätt. Och i text så... när man har dyslexi så funkar ju inte alla...
Har du dyslexi?
Ja. Så att jag kan tänka massa tankar, men när jag börjar skriva så försvinner hälften av ord som jag tänkte att jag skulle skriva ner. Så finns inte de där. Och när jag läser en gång till så säger jag, men det fattas 4-5 ord. Det blir inte ens mening i det här.
Så om man har förhör med dig så försvinner alltså 70% av det man har erkänt.
Ja, fast det finns en funktion som polisen har satt in på grund av oss dyslektiker.
Jaha.
Det är att man måste alltid läsa upp det man har skrivit och sen ska den andra godkänna. Ja. Och
jag kan godkänna att 70% av mitt erkännande försvinner, det är okej.
Du har blivit solbränd, Ashkan.
Mycket solarium, eller?
Förlåt?
Mycket solarium.
Vad menar du?
Du är solbränd. Har du varit på solarium eller har du varit ute i solen?
Menar du om jag har varit i en miljö som min kropp är anpassad för en stund och sen kommit tillbaka till den här frysdisken?
Speaking of autism.
Så är mitt svar ja. Det är sjukt att man har ett namn för solarium som om det är konstigt, men inte ett namn för allt annat.
Vad fan snackar han om?
Som en fucking frysdisk.
Ja, men det är autistiskt.
Nej, du är inte autistisk. Nej, som du jämför med Ashkan.
Han menar att normen är att vara i ett solarium.
Jo, vi förstod det.
Eller frys. Eller har du varit i solarium? Eller?
Ja, han har det. Han vill bara inte erkänna.
Jag har varit i det tillstånd som är naturligt för min kropp att befinna sig i.
Han försöker säga att han är hemma i sandöknen.
I like that Ashkan seems offended.
Nej, jag bara försöker vara saklig.
Ja, jag förstår.
Vad händer då? Hur mår ni?
Jo, jag har varit sjuk. Eller är fortfarande lite sjuk. Jag har haft sådana feber. Har ni haft sådana feberdrömmar? Ja. Alltså feberdrömmar är de sjukaste drömmarna man har.
Eller när man är så trött så att man inte kan somna, men man somnar till.
Du har feber och då när du sover och har feber så hamnar du i något halvvaket tillstånd ibland. Och så då kommer du ihåg vad du har drömt.
Ja, de är helt sjuka.
Berätta.
Nej, men alltså, jag kan inte gå igenom allt. Men de känns så fruktansvärt verkliga. Jag drömde en att, jag hade in, att vi hade inbrott hemma hos oss.
Var det Pascal Lido som kom? Eller?
Nej, men det var så sjukt. För, ja, det var jättekonstig.
Av alla människor.
Som hon, han drömmer mardrömmar om. Pascal Lido.
Vad ska hon sno?
En manus till 8 råd.
Nej, men den var så stört. För jag vaknade av att jag var övertygad om att någon var hemma hos oss. Och att tjuven hade lagt sig bredvid Ida. Och så höll om henne. Så jag slog till tjuven. Och så försvann tjuven.
Och så var det Ida du slog till.
Ja, exakt. Nej, men, och så började tända lite i lägenheten. Och så är det... tjuven har möblerat om allting. Alltså bara stökat till. Det ligger liksom soffan upp och ner. TVn ligger ner på golvet. Och då väcker jag Ida och säger så här. Vi har haft inbrott. Och hon går upp och tittar och så säger hon så här, vad har du gjort? Och i drömmen så är det en stor frustration att hon tror att det är jag som har fuckat upp lägenheten. Och jag är så här, nej, det är en tjuv. Och hon är så här, Mustafa, varför skulle en tjuv komma in här och stöka till?
And you sort of think about the knife that is, she's keeping next to her.
Ja, exakt. Och den hållit på jättelänge, ja. Men den kändes väldigt verklig.
Men ja.
Så Mustafa egentligen en tjuv?
Vänta nu, det här var allt en dröm.
Det var en av många drömmar, okay. Men de känns väldigt verkliga när man är i dem. Hela halva Sopranos handlar ju om att Tony Soprano drömmer så här feberdrömmar. Du har ju sett det, eller hur?
Ja, ja.
Kommer du ihåg hans feberdrömmar?
Ja, ja. Älskar Sopranos.
Ja, de är jättesjuka. Man vet ju knappt vad de betyder, men de är rätt häftiga.
But there's something I wanted to ask you about.
Okay.
Some few days ago you wrote something on Facebook about a lecture where you encountered a Muslim girl from Syria.
You
want to talk about
it? Nu hänger inte jag med. Vad har du skrivit?
Jag var på en föreläsning någonstans i Sverige och så höll jag föreläsningen och så när jag var klar då kom en kvinna från Syrien fram till mig.
I Strömsnäs bruk.
Ja, fortsätt.
Hur som helst. Och så sa hon så här, varför du inte fastar?
Och så bara, you drank water under the lecture.
Och jag bara, vad menar hon? Du dricker vatten under din föreläsning. Vad ska svenskarna tro om muslimer? Och då sa jag alltså,
ja, det har ni PR-problem.
Ja, jag bara, men det finns olika sorters fasta.
Ja, så you told her, well, there are different kinds of Muslims and there's different interpretations of Islam.
Ja, exakt.
So instead of telling her, like, so that girl from a Muslim country comes to you and asks you why you're drinking on the Ramadan.
Yeah.
And instead of telling her, well, I'm not a Muslim, or I'm not a practicing Muslim, or jag är inte troende, you're like, no, there are different interpretations of what Muslims should do on the Ramadan. So so what group of Muslims has the interpretation that you shouldn't fast on the Ramadan?
Nej, there is
there's generally speaking just two rules for that, like undantag. A gravid. Prepubescent child.
Alltså man är gravid.
Or a woman that has her period. Är du fortfarande en som kommandar barn? Eller hade du mens?
Det finns många imamer som har tolkningen att man håller på med hårt arbete, vilket jag gör. Då behöver man inte fasta. Och de finns över hela olika delar av muslimska världen. Och de lever, de imamerna.
Jag var i...
de lever.
Jag var i Vadstena, så var jag i en skola och föreläste. Och då var det en syrisk kille. Han gick i årskurs 6 som fastade också. Så när jag träffade honom, han var jättetrött. Sen när vi skulle käka lunch.
Hur gammal är han?
Han var 12 år. Och han var så här seg och så här, men sen när vi skulle käka lunch så skulle han fasta. Men när då bara, jag orkar inte. Då käkade han oss ändå. Så det verkar som om det är många fler som...
Well, the thing is like... Basically, in Islam, you start to be accountable for your actions when you hit puberty. This is like the point at which a child is differentiated from an adult, basically. So if he had hit puberty, he's supposed to...
Jag måste säga att hela den här islam- och muslimdebatten vi ibland har här om att det finns olika tolkningar, det finns olika varianter. Den påminner mig rätt mycket om prostitutiondebatten vi brukar ha här. Speciellt med Kajsa Ekis. Där Ekis säger att 89% av de som blir tillfrågade som håller på med prostitution säger att de inte vill hålla på med det. Så det finns en stor majoritet av kvinnor som inte vill hålla på. Men då blir du, Omar, och Ashkan till viss del, de här som jag, som är så här, oh, men det finns ju 12%, 11% som faktiskt vill. Det finns ju de som har ett eget val. Och hon är så här, men det spelar ingen roll, för majoriteten vill inte.
Inte alls, come on. You didn't say to that... Mustafa, are you saying that you, the reason you're drinking and drinking water right now because you have like, it's Eid, okay. The reason you're eating and drinking is because of your interpretation
nej,
of Islam.
Nej, nej, jag fastar inte.
Ja, men det är det men du jag, sa till tjejen.
Jag kan fortfarande vara muslim och inte fasta.
Man kan väl vara muslim och inte fasta.
Jag vill bara säga att jag kan fortfarande vara prostituerad, men jag säljer inte sex.
Nej, det är det inte.
Yeah, but I mean...
Vad är poängen med att vara muslim om du inte ska följa Koranen?
Och inte bara det, om du inte tror på det.
Exakt. Alltså, varför ska vi hålla på och låtsas som att muslimer är en etnisk grupp? Och om det ingår i definitionen etnicitet, då tycker jag att vi ska ändra den definitionen. För då blir den definitionen helt meningslös.
Men är inte principen att alltså, det ska förena olika etniciteter? Är det inte där islam kom in?
Det är principen, men det har inte funkat så bra.
Det har funkat skitbra genom historien.
Nej. Är det fred mellan alla muslimska länder?
Ja, men det beror på.
Det beror på vad då?
Men om vi måste gå om vi går tillbaka historiskt i kontexten, om jag rättar mig om jag har fel, men var det inte så att det var mycket fler olika klaner som var bråkade med varandra, inbördes?
Och sen försvann klanerna.
Och sen så kom islam och förenade väldigt, väldigt stora grupper.
På den tiden, ja. Och där står jag bakom profeten. Må han vila i frid. Jag står bakom honom. Och jag tror att moderna, eller dagens muslimer, inte alla, hashtag, men många som syns och hörs. Jag tror att de dissar profeten. Alltså jag blir kränkt å profetens vägnar. Han levde för 1500 år sedan. Han försöker förena människor som lever i misär. De har ingen struktur, ordning, hygien finns inte.
And make some money out of sports of war.
Det kan man också göra, men det är det som behövs.
Han var inte perfekt. Men vem var perfekt, Omar? Vem var perfekt?
Ingen var perfekt.
Fortsätt, Ashka.
Nej, men han höjde åldern för att ligga med flickor från, vad är det, 5 till 9.
Nej, men du kan skratta riktigt åt det, men på den tiden var det progress.
Det är progress.
Han var feminist.
Det är 15.
Men vänta. Varifrån, where did you get this 5 years old thing?
Det är någonting som du själv har nämnt.
Nej, det har jag aldrig
nämnt. Var det från 6 år till 9 år?
Nej. He married Aisha when she was 6 and like fucked her when she was 9.
Måste du säga fucked?
Well, this is what happened.
Consumed the marriage.
Ja, det är faktiskt mycket bättre.
Consumated.
Men ni fattar min poäng. Han levde för länge sedan och jag blir faktiskt kränkt av hans vägnar att folk tolkar honom bokstavligen. Han är en profet från 1500 år sedan. Man måste ta hänsyn till vad han gjorde då och han fick operera utifrån de förutsättningarna som fanns då. Mm. Varför har muslimer idag så svårt att se det? Jag förstår inte det.
I have the answer. I will tell you. Mm-hmm. Here, this is also another difference between Christianity and Islam. Because when it comes to Christianity, a lot of the Bible is being interpreted as not as the literal speech of God, but more as the word of God that was basically some kind of like a revelation or some kind of something that basically people who got it in that time interpreted in their cultural context and their in their human fallibility. But when it comes to Quran and the actions of Muhammad, they are considered as the literal speech of an omniscient God that sent this as the final perfect message for humanity. And God said in the Quran that the actions of Muhammad, what he does and what he says, they are not but a revelation directly from him. So this is why there is a lot of emphasis on the actions and sayings of Muhammad as basically what you should do till judgment day.
Men jag undrar,
det jag funderar på, det är att om det är Gud som har kommit med ett slutgiltigt besked till alla oss människor. Varför är inte Gud mer pragmatisk? Jag menar så här, samhället förändras. Det utvecklas.
Vi får bjuda in Gud till podden.
But I think,
Jag håller med. Jag håller med.
Men alltså,
det borde vara en mer praktisk approach till det här. För att så som islam tolkas idag så går det inte att bygga civilisation. Och det är det många lackar på när man säger så här, västvärlden bygger på kristna värderingar. Och så kommer de här nya ateisterna och bara, nej, det är upplysningens ideal och hit. Och nej, det har inget med religion och religion suger. Men det du sätter fingret på, Omar, det är den egentliga skillnaden mellan kristendom och islam. Det är att kristendom har utvecklats genom möten i kyrkan där man i en social process diskuterar sig fram till en bättre sanning än den man hade innan. Och det är det liberalism bygger på, det är det yttrandefrihet bygger på, det är det den vetenskapliga metoden i grund och botten bygger på. Och där förlorar islam. Den tolkning av islam man gör idag kommer du aldrig kunna bygga ett fungerande modernt samhälle på, ever.
I totally agree, and the thing is, and this is why it's dysfunctional today, because, and I want to tell you about, there is in the Arab world and in many Muslim countries, there is a great sorrow and somewhat of a resentment, because a lot of Muslims, they think that they have like basically received the promise from God that this is the message that will basically make them rule the world, and they see att de är idag i underläge, and they are quite resentful about that actually.
Resentful, vad är
föraktfull, man mycket föraktar.
Because they don't really understand. They don't understand why these like Western infidels are on top of the world when they have received the promise from Allah that they should be on top of the world.
Är det inte flera som har fått olika löften?
Not according to Muslims.
Är inte judarna också valda?
Each one, yeah, but each one thinks that they
alltså
got the promise.
Om islam ska funka.
Men judarna styr i världen, så de har väl inget att vara bittra över.
Nej, men de har ju också blivit utlovade att de är Guds folk. Är det inte
ja,
så?
Ja, men det är de ju också. Ja. Eller vi.
Men muslimer kan också vara Guds folk, men de måste sluta förstöra profetens image på det här sättet som de gör.
De
måste förstå att han...
De behöver skaffa en PR-konsult.
Ja, men, ja. Någon måste på något teologiskt övertygande sätt förklara att det kostade 100 000 euro i dagens pengar att skapa en koran för 1500 år sedan. Idag kostar det 50 cent. Det är såklart han inte vill att den ska brinna upp. Tror ni, när profeten Mohammed, må han vila i frid, kommer tillbaka till jorden och ser folk bränna Koranen, tror ni han kommer bry sig? Han kommer stå och säga, vår Gud är större än en modern, billig trycksak.
Det säger de också.
Och nu kastar vi sten.
Muslims don't think Muhammad's coming back, by the way. They think Jesus is coming back, which is quite interesting.
Men de här, en del av de här som gick på moskén och kom ut när Paludan var och kastade sten, de predikar ju exakt det du säger.
Bra, bra, det är min hopp.
Ja.
Douglas Murray sa en gång att Islam is the slowest kid in class. Han har en poäng.
Slowest kid in class.
Han har en poäng, för det är den yngsta religionen. Mm. De behöver lite tid på sig.
Mm.
Och vill du höra något deprimerande?
Mm. Ja.
Så,
ja, ja.
De här påskgrejerna som har hänt senaste veckorna, det har ju verkligen, alltså luften har liksom gått ur mig ganska mycket. Så här.
Vi alla, tror jag.
Ja, så hur ska vi få de här som har den här resentimenten mot svenskar, mot samhället, alltså hur fan ska man få dem att förstå något så grundläggande som vår grundlag, yttrandefrihet och demonstrationsrätten som finns i grundlagen? Det är inte ens någon, så här, någon liten kulturskillnad som, utan det är vår grundlag, ja. Och om man har inte förstått det. Och då kom det en liten ljusning i mig. Så här, för min del, en liten så här. Jag höll på att översätta mina böcker till arabiska och somaliska.
Du fick han med dig också.
Ja, men då tänkte jag så här, fan, det kan vara en grej som jag kan göra för att göra lite nytta. Jag åker ut med förorterna.
Men tror du på det där själv?
Ja, men,
tror du att våra lyssnare som lyssnar på det här, tror jag ska översätta.
De har ju faktiskt varit med och finansierat min Kickstarter. Ja, men lyssna, okej? Så jag tänkte så här, jag kan ändå göra någonting. Okej, någonting kan jag göra. Ge information. För det, fan, nu är de här människorna här. Och jag har under flera månader haft kontakt med Sveriges enda auktoriserade översättare från somaliska till svenska. enda, vi har cirka 112 000 enda somalier i Sverige. Vi har en som är auktoriserad översättare. Haft kontakt
med. Alltså i skrift.
I skrift.
Så vi har vet en somalier som kan skriva.
Hur som helst. Så jag har haft kontakt med henne om boken, om översättningen och så. Och nu,
behöver du pengar, Mustafa?
Vad sa du?
Du har fått ihop pengarna och så.
Ja, allt är klart. Så okay. nu ska hon liksom äntligen. Och så har vi kontakt och säger hej, nu är jag klart. Jag har allting. Ska vi ses och ta en fika och komma överens? Och då skriver hon, jag kan inte ses de närmaste dagarna. Och jag när jag passar. Ser det meddelandet så ser jag, personen är inte längre tillgänglig på Messenger. Och så klickar jag på hennes profil. Personen är inte längre tillgänglig på Facebook. Hon har blockat mig. Hon har förmodligen googlat upp mig och blockat mig. Så, och då tänker jag så här, okej, okay, det här kan inte stämma, kom igen. Så jag hittar hennes nummer på kammarkollegiet. Du vet, hon är den enda där av alla, enda översättaren på somaliska. Skriver jag sms till henne så här, hej du, jag spelar dum, jag kan inte kontakta dig på Messenger. Men du kan inte närmaste dagarna, kan du närmaste veckan? Tyvärr, jag åtar mig inte uppdraget. Och då gick verkligen luften ur mig. Shit, helt och hållet. Det här är bara, det här är igår, förrgår. Då gick luften helt ur mig att, kom igen, om vi har 112 000 somalier i Sverige, vi har en auktoriserad översättare, det borde finnas någon slags korrelation mellan att hon är fucking integrerad i Sverige och att hon kan åta sig ett uppdrag för att underlätta integrationen.
Sa du att du sympatiserar med partiet Nyans?
Lägg av. Nej.
Men läste hon innehållet? Det de ska översätta. Kan det vara det hon reagerar på?
Nej, jag tror att det handlar om yttrandefrihet och sådana saker.
Hon har kollat upp mig på Facebook säkert och googlat.
Okej.
Du hade en annan resonemang när vi såg och käkade sist. Jag har övergått från den här pragmatiska, idealistiska personen till mer din hållning. Kommer du ihåg vad du pratade om? Du pratade om att vi måste nästan helt och hållet ge upp idén med integration och börja med att informera och utbilda svenskarna och försöka bevara den svenska värderingen och svenska kulturen.
I'm still thinking a bit about that. I haven't really decided where I stand, but one thing for sure though, because I'm upset about what you're saying, Mustafa, but at the same time I'm not surprised at all.
Jag är inte heller förvånad.
Because here, and I think there has been this naivety that we just have to explain to the people who have come here the liberal democracy and how things function in society, and they will understand och kommer anpassa sig. People have not really thought about is that, okay, what if they understand but reject it? They are like, vi förstår, men vi håller inte med. I know that you have this like way that you can burn the Quran, men vi håller inte, nej, vi kommer inte acceptera det. What are you going to do about it?
Var det inte Sofie Löfvenmark som skrev en artikel idag där hon är på olika forum och då var det någon muslim som skrev så här, vi är beredda att kompromissa på väldigt, väldigt mycket och för att integreras. Men det finns vissa grejer som vi kommer inte tumma en millimeter på. Och det är religionen, Koranen och exakt. Att någon
vissa kultur och grejer.
Du troende muslimer är inte villiga att kompromissa när det gäller islam.
Varför pratas det inte mer om de detaljerna i offentligheten?
Okej, vet du vad? Jag gjorde ett lite tappert försök att faktiskt belysa det här på ett lite så här provocerande och lite kaxigt sätt. Jag hade 5 föreläsningar på en och en halv dag häromdagen. Och då på den här föreläsningen, det var för ungdomar, högstadiet, och du vet, det är blandat, det är svenskar, muslimer, och sen hade jag för tjänstemän, du vet, kommunanställda, och där är också lite blandat, muslimer, troende, de sitter med hijab och liksom svenska infödda. Och då ställde jag följande frågor till publiken. Tycker ni att det är okej att man bränner Koranen? För vi kom in på de här upploppen, alla vill ju prata om det. Och då var majoriteten räckte upp handen och sa nej, det är inte okej att man bränner Koranen. Både svenskar och muslimer. Och så ställde jag en till fråga, tycker ni att det ska vara olagligt att bränna Koranen? Då var det fortfarande en stor majoritet som räckte upp händerna. Då sa jag okej, låt oss säga att det är olagligt då. Man får inte bränna böcker. Men om han vill, om Paludan säger att jag vill ha en karikatyrtävling på profeten Mohammed i Rosengård, i Skäggetorp, i Rinkeby, tycker ni att det ska vara olagligt med karikatyrtävlingar på profeter från religioner? Högstadieeleverna är fortfarande en majoritet som räckte upp handen, men svenskarna på tjänstemännen, de vuxna, de förstod ju vart det var på väg. Så då tog de ner händerna och sa vi fattar. Men de troende muslimerna eller muslimerna, deras händer fortsatte upp. Och så sa säg att det också är förbjudet med karikatyrtävlingar. Tänk om man vill ha ett pride-tåg genom de här förorterna. Tycker ni att man ska undvika det för att det blir problem? Inga av svenskarna räckte upp handen, för de ser ju vart det är på väg.
Där går skärningspunkten.
Ja, men de troende muslimerna, deras händer är fortfarande uppe. Liksom. Och då sa jag till publiken, alltså som ni ser här, är man religiös? Det finns ju ingen gräns för vad som ska vara förbjudet. Allt som är känsligt ska vara förbjudet. Och ni ser ju det här nu. Och då blev det ju knäpptyst. Ingen sa ju såklart någonting.
Nej. Varför tror du att det blir så? Varför tror du att det blir så här, det blir så här pinsam tystnad? Eller hur? Eller vad är den här tystnaden? Hur vill du förklara den?
Du är afraid of konflikt?
Ja, man vill inte ha konflikt. Och så alla är ju där för att man ska samsas, man ska ha en dialog, man ska vara överens. Och det jag gör, det är att de ser det som en slags konflikt och då vill man undvika det. Men samtidigt är det är på svart och vitt. Mm. Deras kollegor sitter fucking bredvid dem och räcker upp händerna och säger så här, karikatyrtävlingen ska vara förbjudet.
Du är lite grann som Rasmus Paludan, du synar värderingarna, men på ett demokratiskt sätt genom att man räcker upp handen.
Fast Paludan gör det också på ett demokratiskt sätt. Jo, det är inte odemokratiskt.
Nej, det är sant. Ja. Men du gör det lite grann, du synar det och då blir det väldigt uppenbart, men ändå så är man liksom generad, pinsamt, obekvämt, men man säger ingenting, man gör ingenting. Nej, man vill inte ens...
Och jag tror, om jag hade sagt så här, vad tycker ni om Ebba Busch Thors uttalande? Boom! Då är alla på gång. För det är
där kan man vara överens, ja.
Nej, men det känner man igen. Ja. Det är vi bra på i Sverige.
Men, guys, jag har en fråga.
Fast är det bara att man känner igen, eller är det att det är mycket bekvämare?
Både och.
Men det är både och, tror jag.
Men jag har en fråga. Are you surprised?
Jag är faktiskt förvånad för att...
When it comes to like how immigrants and religious people...
Nej, inte det. Men jag blir förvånad över det. Att för mig att se till exempel polisbilar att det bränns och sådär. För mig det är det liksom sista utposten. Det nästa steg som jag ser framför mig är att vi har polisstationer som brinner. Vi har att det kanske sker angrepp mot, vad vet jag, kyrkan, mot regeringskansliet eller någonting. Att det skulle också börja göras angrepp mot. Och jag tänker så här, när man ser att polisbilarna brinner, då tänker jag så här, då kommer alla säga, nu är det fan nog. Nu måste vi fan ta tag i det här. Alltså nu, då tänker jag, då kommer allmänheten flippa. Och där hade jag hoppats på att det var fler som hade flippat.
I think it would be left to the people with immigrant background who are on the side of the Swedes to react. I don't think
så
the
här,
Swedes
du missar en sak. Polisstationer har attackerats. Det hände i Husby 2013. Den här terrorkillen som körde med lastbilen på Drottninggatan, åt vilket håll var han på väg? Det var väl mot riksdagshuset den siktade mot. Fast den kom aldrig hela vägen.
Akilov.
Ja, Drottninggatan. Vart leder den? Den går ju ner i den riktningen.
Ja, så att, i förlängningen kan man säga att den var i riktningen mot Rom också, för efter den där kört över.
Så visst, teoretiskt. Nej.
Om du följer den vägen och fortsätter så hamnar du snarare någonstans norr om Moskva, för den går ju österut.
Jag var på bio med min dotter i helgen. Mm. Och det är en barnfilm, det är från 7 år liksom. Men det är en sån här bra barnfilm som vuxna också kan gilla. Ja, men sån här Disney-filmer och sån här Sing heter den. De var skitbra, men grejen är att vi sitter där och så är det så här lite barnfamiljer, blandat folk som sitter lite utspridda i bion. Sen längst upp i hörnet, på samma rad som jag och min dotter, vi sitter i mitten. Men till vänster om oss, längst upp i hörnet, så sitter det ett gäng som med stor sannolikhet kommer från, låt oss kalla det, de etniska enklaverna som har bildats i Sverige. Och där såg jag skittydligt att det är två helt olika kulturella normer som håller på att operera. De sitter och pratar skithögt. Alltså högt, som att det är deras vardagsrum.
Medan var det här unga eller var det vuxna eller unga personer?
Förmodligen under 15, ja, för de ja. Kommer ju inte in på filmer ja. Över 15, så de går till den här som är det bästa de kan se med sin ålder då. De sitter och pratar som om deras vardagsrum. Resten av biosalongen, det är typ bara europeiska eller svenska i alla fall vad jag kan se, men det är vanliga västerlänningar
och iranier.
Nej, jag tror inte det. Jag tror vi var de enda. Men ingen i den här salen säger ett knyst till de här människorna som sitter och pratar högt, håller på med mobilerna, kommenterar filmen högt. Så efter några minuter så sa jag till dem, jag bara, hörni, ni får viska om ni ska prata så att det inte hörs i resten av salongen. Och så typ lugnar de ner sig lite. Sen efter 20 minuter så börjar de igen. Då bytte jag plats med min dotter. Så då var jag en stol ifrån dem. Och då lugnar de ner sig igen. Sen efter en halvtimme börjar de babbla igen. Mm. Alltså som att de skiter fullständigt i. Och då skrek jag till dem. Jag bara, ej, ni får fucking viska. Då höll de käften. Mm. Och det är typ det enda som funkar på dem. Plus att de var yngre. Hade de varit typ 25 år hade de slagit skiten ur mig. Förmodligen. Eller ringt sina syskon eller något.
Det är en detalj här bara, Ashkan. Ja. Är du klar?
Nej, jag har fler. För ja. Det här, det var en lång helg.
Men det jag tänker på, som jag tror att man inte får... alltså man måste ha lite... Det handlar inte om att de skiter i det egentligen. Utan jag har gjort en egen analys att många av de här personerna som bor... alltså de är vana att inte ha så mycket med vuxna att göra. Det som Mustafa har varit inne på, det finns ingen social kontroll.
Yeah.
De har växt upp utan normer från de vuxna.
De kan inte koderna.
Nej, jag håller inte med.
Så när du säger till på det här sättet, då blir de medvetna. Oj, och så blir de tysta, men ändå är de ju ungdomar.
Nej, it's not like that. It's not that they are... the adults were absent to teach them. Like, I mean, if you go to Egypt or any Arab country, people are speaking loud all the time everywhere. This is like what Ashkan is saying. It's not something weird if you go to like a cinema in Egypt.
Exakt. You know? Mm. Om jag hade varit klädd i imamkläder, då hade de lyssnat på en gång. Direkt.
Kan inte du göra det nästa gång?
Jag ska fundera på att börja klä mig som det för att kunna åtminstone utöva någon sorts social kontroll. För jag gjorde en bedömning, för det var lite blandat. Sen, det var några tjejer med också. Så jag tänkte, de här snubbarna kommer vilja imponera på de här tjejerna. Så de kommer ju trotsa mig om jag säger till på fel sätt. Om de ser att de kan hålla på och mucka tillbaka. Men det var det enda som funkade. Då höll de käften efter det. Och så satt de tyst. Sen ska vi gå och bada dagen efter. Och jag har identifierat ett bad som är inom en timme från där jag bor. Där man kan bada i lugn och ro. Jag har inget emot så här höga ljud, du vet, när det kommer barn,
du menar ett arabfritt bad. Det är det du försöker säga.
Det är inte det jag försöker säga.
Men det var det du menade.
Jag försöker säga ett...
Om klass.
Okej. Inte om vi säger att det handlar om det.
Jag är liberal, jag tittar på individen.
Jag är en liberal imam.
Jag ville gå till ett bad som är fri från människor som inte förstår normerna i det här samhället och inte respekterar dem.
Okay? Ett arabfritt bad, ja.
Vilket land de kommer ifrån skiter jag fullständigt i. Okay? Det kunde varit så här skitsamma. Jag skiter i vilket land de kommer ifrån.
Men ett bad där man inte grillar ett helt lamm på stranden.
Det var ett inomhusbad.
Ja, okay.
Ja.
Ja, vi får annars ja. Kommer det bli.
Så, vi åker dit, du vet. Det börjar väldigt bra. Det är som vanligt, det är lugnt, det är nice. Det är rätt mycket folk så här. Helt okej okay, mycket folk. Det är
Then
högljud.
Comes the lamb.
Nästan. The enjoyers of lamb. Ett gäng på typ 10 pers. Direkt, du vet, de kommer in, tar över hela badet, börjar springa runt poolerna och jaga varandra. Och sen hoppar de in i poolen, dominerar hela poolen, åker runt, kastar grejer runt sig, du vet, såna här stora skumleksaker och sånt. Skiter fullständigt i att det är andra människor där, att det är små barn som, du vet, får vattenskvätt och så här. Föräldrarna behövde typ vända på sig för att skydda sina kid. Inte en enda jävel säger till de här människorna. Och så går de till barnpool.
Hur gamla?
Bedömer cirka 13-14.
Okay.
Sen går de till barnpoolen. Äventyrsbadet till barnpoolen. Alltså det är 30 centimeter djup. Det är små barn där. De börjar kuta igenom den. och bara skiter fullständigt i att det är småungar. Och så tänker jag så här, och jag sa till dem också. Det var ingen annan som sa till. För det var vid ett tillfälle där de satt på de här banden, ni vet, som separerar lekdelen från motionsbanorna. Då satt de typ 5 pers på det här bandet, så du kunde inte se vart motionsbanan börjar. Så då gick jag fram till dem och sa till dem. Och då sa de så här, okej. Och sen gick de bara till den andra poolen och så fortsatte de med sitt shit där borta.
Det här är ju vanligt överallt. Det här är ju så i bibliotek, vi har ju så vid, vad heter det, busstationer. Det är det här som bibliotekarier har för många år sedan slagit larm om, att det är liksom unga utländska personer som stökar och tar över den offentliga miljön.
Ja, och det är exakt de gjorde. Och så är det ingen som säger till dem.
Nej.
Och jag antar att ingen har gått och sagt till de som jobbar där, för det var ingen så här som jobbar där som kommer och sa till dem. Och så tänker jag att här går det människor som har bott här i flera generationer. De har fötts i ett land där de har fått massa liksom villkor och löften om pension och det här och det andra. Och så ser de sakta men säkert så här, pensionerna sina, vårdkvaliteten sina, polisens kapacitet sina, i alla fall hur det ser ut ute i medierna och ute på gatorna. Och sen ska de gå och bada. Och så ser de det här. Eller så går de på bio och ser det här. Snälla, säg mig hur detta inte på sikt, och det har redan förmodligen sedan länge börjat ske, skapar ett livsfarligt resentiment mot en grupp som är svårdefinierad men som förr eller senare kommer bli en syndabock som folk kommer reagera mot totalt hänsynslöst. Säg mig hur det inte kommer leda till
det här. Skrev Billan Osman om på Twitter, såg ni det?
Alltså, typ islamofobin, alltså, som
hon sa det du säger nu, fast i slutet, att varför är det ingen fler som reagerar på att muslimer, att man försöker skapa någon slags förakt mot dem. Hon skrev typ, jag tror inte att om 10 år att muslimerna kommer finnas kvar i Sverige. Alltså, ni båda säger ju typ samma sak. Du säger ju så här, varför skulle det här inte ske med tanke på vad det vi ser nu?
But for you it's because of the actions, and for her because of Islamophobia and the rhetoric.
Yeah, precis.
Att svenskarna kommer att differentiera mellan olika typer av muslimer, mellan de som är stökiga och de som är skötsamma.
But that is the rational conclusion one would have, like that there should be this resentment and so on. But then I see Socialdemokraterna keep climbing up in like in opinion polls, and I'm like, you know, I'm looking at these opinion polls and I remember Osho. Do you see this clip?
Wild Wild Country dokumentären, va?
I just like profet. The clip about democracy.
Mm.
And he was saying, democracy is government of the people, by the people, for the people. But the people are retarded. So it is government by the retarded, for the retarded, of the retarded. This is what I think every time I'm looking at opinions in the Kärkningar.
Och sen låg han med 20 kvinnor och han har hjärntvättat.
Av någon anledning så gillade han kvinnor med stora bröst, långt hår, och så gillade han också väldigt fina, dyra bilar.
Vem?
Osho.
Det är en indisk guru,
yeah. Mm.
Som ledde en sekt.
Omar, det här som Ashkan beskriver nu, du säger att det är så i Egypten också.
Yeah, but the thing is, there is always, I think people need to understand that there is like fundamental differences in the culture, including not just the values, but like deep norms when it comes to behavior and control, including how much like the culture is assertive utåt agerande. Like, for example, at schools, even high schools, or like in pools and things like that, there is always people who are, they have to be there in order to maintain order. Like, I remember in schools, for even like in high schools in Egypt, it's quite, she's not necessarily four, but I'm describing how it is. Like, there are basically people who are there, vuxna som är där, to keep the order with sticks.
Yeah.
They have sticks and like they go in the corridor and, you know, the kids start to like start chaos and so on. They go and
Fast när jag går till de här muslimska friskolorna som har dubbelt så många elever som kommunala skolorna, där är ju barnen tysta som lamm. De kan koncentrera sig, de kan lyssna. Det är disciplin, ordning och reda.
Är det inte för att auktoritetsfigurerna på de skolorna kommer från samma kultur som gör att de responderar på de normsystemen?
De fattar spelreglerna. Ja. En av de första gångerna vi var på stranden i Sverige, när vi var nya här, så kom jag ihåg att min brorsa var lite inne i vattnet och jag var vid sanden. Det var långt avstånd. Och jag skrek till honom såhär, Masoud! Du vet, såhär. Jag vet inte varför jag gjorde arabisk, vi pratade inte. Men då kom jag ihåg att min pappa kom till mig.
That Mustafa thinks this is Arabic.
Det kom ihåg att min pappa kom till mig och så sa han så här, han bara, ser du hur tyst det är här? Det var fullt, stranden var fullt av människor, men det var knäpptyst. Han bara, ser du hur tyst det är? Jag bara, ja. Han bara, det är inte Afghanistan, sa han. Prata med små bokstäver. Då hade min pappa ändå bott där i typ ett år. Men det blev ju min auktoritet. Så här, oh, shit. Här skriker man inte hur som helst till varandra.
Yeah.
Här pratar man tyst.
För att det var din pappa, det var vuxen som var där snabbt och påtalade. Och exakt. Då kommer jag tillbaka till min analys att många av de här barnen som bor i förorten, de är inte uppväxta med vuxna. Alltså, pappan är frånvarande. Pappan är på, alltså, om du åker till Rinkeby eller vart det är, då är papporna frånvarande, mammorna är hemma, barnen är utslängda på gatan. Det finns ingen kontroll.
Du utgår ifrån, att alla pappor are like Mustafas father.
Jag säger att det finns vuxna förebilder som säger ifrån i tidigt skede, och då är barnen uppväxta med att det blir konsekvenser. Absolut. Till skillnad från de här barnen från förorten där det inte finns vuxna.
But I think you are underestimating that there are other fathers som inte håller med Mustafas pappa. They think that's like it's okay, like why are Swedes too quiet like this, you know?
Fast det är inte bara Swedes. Det är inte det. Alltså, det finns skitmånga människor som ser ut som oss, som bor i de här orterna. Jag känner flera av dem för jag växte upp där. Jag har hängt med dem, jag har växt upp med dem, jag har varit med dem varje dag. Skitmånga av dem har också, liksom, de kommer från den kulturen, de har anammat subkulturen orten. Så när de träffar en annan från samma subkultur, då kommer jargongen in, slangen in. Men när de kommer in public så beter de sig precis som alla andra. Och det som, alltså så här, sättet vi pratar på när vi hänger med varandra. Jag pratar inte så när jag står i kassan i Pressbyrån med någon.
Exakt.
Jag driver inte med någon som kommer från Afghanistan som jobbar på Pressbyrån. Jag känner inte den personen. Det är två helt olika kontext. Och det är skitmånga som bor i de här orterna som är en del av den subkulturen rent identitetsmässigt. De kan prata så, de kan ha den slangen, jargongen, men de beter sig public. Och de har jobb, de gör allting. Och bland dem, det finns det här snacket också. Man snackar om så här orten Shunos som beter sig skitskumt och fucked up ute i allmänheten. De är lacka på det för att det fuckar upp deras eget rykte och så vidare. Men de säger inte heller någonting in public. De går inte och gör opinion kring det här.
Ja, det är också möjligt.
Så, och det vet jag inte vad det beror på. För man kan inte använda den här svensk konflikträdsla som förklaring på det.
Det är mitt första råd i boken.
Vadå?
Att bete dig så som du gör bland dina kompisar, det är helt okej. Men inte bland majoritetssamhället. De kommer se ner på det här sättet du pratar, beter dig, går. Du måste lära dig att bete dig normalt bland majoritetssamhället. Och jag försöker förmedla det här, och den här somaliska enda auktoritet. Alltså, grabbar, jag har ingen översättare.
Men du måste, alltså, okej, du kanske inte har en auktoriterat översättare, men du kan ha, kan inte, jag känner någon Ahmed.
Jag har sökt överallt, okej?
Okay? Har du ringt Somaliland?
Nej, men Bilan Osmans mamma.
Jag vet, men hon vet vad hon gjorde? Hon översatte åt mig när jag skrev så här råd till
angående pandemin,
om pandemin så här. Det var jättefint, men hon kan inte översätta en hel bok. Det måste vara någon som
men
är
de
duktig.
Blir i Somaliland, för de är ju lite mer liberala av sig.
Och kan svenska jättebra.
Och kan svenska och kan det finns,
ja, det finns de som kan svenska där. Marcus Allard känner dem, för När de hade val i Somaliland, fast bara en enda tidning i Sverige som var på plats och bevakade valet i Somaliland. Det var nyheter idag.
Alltså hur mycket reklam ska vi ha? Hur mycket personal branding är det här på den här?
Vi har snackat i en halvtimme om sin bok.
Okay, okay. Och var ni där på plats?
Ja, laget var på plats. Och rapporterade.
Vad kom ni fram till då? Eller vad såg ni?
Nej, jag minns inte. Bjud in Allah.
Men inte presidenten därifrån utbildad i Sverige? Och
jo, det var så kopplingen till Sverige.
Ja. Ska vi försöka bjuda in
honom? Sjuka Somaliland är ju norra delen av Somalia som de har gjort som en egen liten liksom, stat. Och den funkar faktiskt ganska okej.
Okay. Är inte den kopplad mer till den engelska kolonin? Eller?
Det är möjligt, men det är väl den del i Somalia som faktiskt funkar ganska schysst.
Ja. To answer your question, Hanif, about why there are some schools that, bland friskolor and so on, that have like stricter discipline, I think Ashkan har rätt when he said that maybe because they know these authority figures like have the same cultural background or something like that, they know that if they spit in the face of the teacher, kommer han inte säga jag är ledsen, det är inte okej.
Okay. Eller det är
oacceptabelt. They know that this will not fly. Mm. They cannot behave in this.
Vad kommer hända? Om jag är i en egyptisk skola och säger till läraren att han ska knulla sin mamma, vad kommer hända?
Begravningen kommer väldigt fin.
You're probably going to have some broken bones.
Men ska jag berätta, jag måste bara avslöja en liten detalj som inte jag måste avslöja en detalj som jag inte är riktigt stolt över. Jag går tillbaka till när jag kom precis ny till Sverige och första året fick jag gå i en så här introduktionsklass. Fick ni också göra?
Jag fick också göra det ett halvår.
Och grejen är att dessförinnan så visste inte jag ordet. Jag visste inte ordet för fitta. Jag visste inte ordet för hora. Men när jag kom till Sverige och kom till den här klassen, då fick jag lära mig de här orden på svenska. Och jag minns än idag att vid ett tillfälle hängde jag på de andra eleverna i klassen och kallade våran lärare för hora. Jag fick kvarsittning. Jag visste inte ens vad hora var. Hon slog upp det i, liksom, i lexikon mellan svenska och engelska. Och så fick jag se det på persiska. Jag kunde inte förklara hur jag ens använde det ordet och framförallt mot min lärare. Idag när jag tänker tillbaka på det så skäms jag ju väldigt mycket. Men jag var och pratade med mina föräldrar som tar hand om några eritreanska barn. Och de berättar att samma fenomen förekommer i skolan idag. Att när det är de här nyanlända är i skolan så håller de andra, som en del som hade arabisk bakgrund, skriker könsord till läraren. Och liksom det verkar som att det finns överallt.
Hanif, jag har en fråga till dig.
Mm.
Säg att du är på jobbet och så håller ni på och patrullerar och så får ni ledningen kontaktar er och säger att det finns en person i ett område som ska tända eld på ett stycke papyrus som innehåller text. Och just det här stycket papyrus och texten som står på det här stycket papyrus råkar vara en text som många människor som bor i det området ser som heligt. Och så får de in rapporter om att det börjar bildas en folksamling som ser agiterade ut.
Och det är lite långsökt att något sånt här skulle hända.
Jo, det här är bara ett hypotetiskt exempel. Och så får de nys om att den här personen då ska bränna det här stycket papyrus som är heligt för dem. Så ni får också rapport om att det börjar bildas en folksamling som är agiterade. Och så stöter du på den här personen som ska tända eld på det här stycket. Vad behöver hända för att du ska bedöma att det enda vettiga jag kan göra nu är att frihetsberöva personen som ska bränna nämnt stycke papyrus.
Alltså, vad behöver hända?
Ja, för att du ska tänka att okej, jag måste frihetsberöva den här papyrusbrännaren.
Alltså, det enkla är ju alltså om jag förstår din fråga rätt så handlar det om att det är någon chef som fattar beslutet.
Så det skulle inte slå dig naturligt att frihetsberöva den här personen?
Nej, inte som en enskild polis.
But wait, can you arrest him if you don't suspect him of having broken the law?
Nej.
För så vitt jag vet så får man bränna papyrus i det här landet.
Ja. Ja, men det här
är
det här är ju helt sjukt. Alltså, jag förstår vart du vill komma, Ashkan. Och det handlar ju om den här incidenten i Skäggetorp på skärtorsdagen.
Ja.
Och vi fick ett brev.
Så det här är ett ärende från hos polisen. Och nu läser jag beskrivningen av vad som har hänt.
Får jag läsa kontexten bara? Ja. Det är Rasmus Paludan. Han har ansökt om en tillståndsgiven demonstration. Han har fått en beviljat. Han har fått ett anvisat plats där han ska vara på. Och Rasmus Paludan följer direktiven precis som han ska göra. Det är inte precis där. Han har inte ens kommit till själva den här platsen där upploppen sker, och parallellt så uppstår det upplopp och det bränder och det bara spårar ut totalt.
Vi är helt säkra på att det stämmer.
Ja. Det här är så, och jag har dubbelbekräftat det med kollegor som jobbar i området.
Det här är ett diarieförd, det är ett diarieförd ärende hos polisen.
Ja, och då är det några kollegor som har fått ett beslut från kommenderingschefen.
Patrull åker till parkeringen utanför Elon i Torby, Linköping, där annan patrull samtalar med Rasmus. Rasmus är en del i en allmän sammankomst som orsakat en situation i Skäggetorp där ett våldsamt upplopp startat. Med anledning av att den allmänna sammankomsten är en del av orsaken till det våldsamma upploppet, som i sig inneburit en allvarlig fara för den allmänna ordningen, beslutas av kommenderingschef att omhänderta Rasmus enligt PL13. Omhändertagandet sker utan några incidenter och Rasmus körs till arresten på polisstationen i Linköping.
Och när han körs till polisstationen i Linköping, då är tanken att han ska låsas in. Och han ska omhändertas och frihetsberövas och låsas in. Men stationsbefälet har ju huvudet på skaft. Så när polisen kommer med frihetsberövare så görs det alltid en förmansprövning. Det vill säga att det är en chef som ska kontrollera och ställa massa följdfrågor för att därefter så personen ska frihetsberövas. Antingen så är man gripen, lobbad eller så vidare. Men här var stationsbefälen, hade huvudet på skaft. Han vägrade att låsa in honom. Utan i 2 timmar försökte han få tag i ledningen på den här kommenderingen för att ställa frågor kring det här frihetsberövandet. Men han får inte tag på dem. Så efter 2 timmar så beslutade han om att den här personen ska inte låsas in. Och efter 2 timmar så fick Rasmus lämna polisstationen.
Ja, och det är
helt sjukt.
Fast
det är inte helt sjukt. Alltså, gör inte ni lite en hön av en fjäder här? Alltså, sådana här beslut tas, rätta mig om fel, Hanif, under olika omständigheter, när det är kravaller och allt. Man omhändertar eller griper någon person, och det värsta som kan hända det är att du häver gripandet sen på station. Alltså, det är inte så att han har suttit där i månader eller att det blev någon rättegång. Nej, man grep en person och så kom man fram till att det var nog fel att gripa den här personen. Vi häver gripandet nu.
Det är frihetsberöva en person som är inte misstänkt för brott.
Ja, men vänta. Alltså argumentet här som man läste är ju att han är orsaken till upploppen. Och det var därför han har blivit gripen, eller omhändertagen.
Okej, så kommenderingschefen har beslutat att han i orsaken till upploppen. Ja, det låter konstigt.
Med anledning av att den allmänna sammankomsten, alltså Rasmus och hans vänner som står där, allmänna sammankomsten är en del av orsaken till det våldsamma upploppet, som i sig inneburit en allvarlig fara för den allmänna ordningen.
Så jag menar att det stämmer att då och då så omhändertar vi klet och plet eller någon som stör allmänna ordningen, någon som inte följer anvisningen, någon som är ordningsstörande. Men låt oss säga att du skulle hålla en första maj-demonstration och sen så kommer massor med andra och skapar upplopp. Tar man och frihetsberövar den personen. Är inte det?
Jo, det är fel. Men det här jag menar är att en kommenderingschef har gjort ett felbeslut här och valt att gripa, den personen ska ju ställas till svars, eller hur? Mm. Ingen snack om det. Så det är klart att de här två, den här patrullen som åker dit, jag såg att båda är polisassistenter. Ska de ifrågasätta kommenderingschefen?
Polisassistenterna måste göra det de har blivit tillsagda.
Exakt.
Poliserna skulle göra fel om de skulle vägra.
Vad är PL13 för något?
Polislag 13.
Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sån åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.
Så kan man omhänderta också?
Ja, men där. Lyssna här nu. Man behöver inte göra en stor sak.
Gripa.
Så de griper honom, eller omhändertar honom. Det är en kommenderingschef som bestämmer det. Men hela systemet är ju byggt som så att han är ingen tyrann. Det går igenom en stationsbefäl också på plats som omprövar beslutet och säger så här, hur fan tänkte han nu? Eller hon?
Jag förstår din take, men finns det inte en fara i det symboliska som sker här? För i så fall, då kan ju polisen i så fall alltid komma och, ja men vi bara omhändertog varenda person som ska utöva sin yttrandefrihet. Ta den till stationen för att avblåsa allting.
Det finns två aspekter. Det praktiska när du är polis. Alltså poliser ute i fält är väldigt dåliga på juridik och förstår den juridiska överbyggnaden och principiella resonemang och det där. De är mycket bättre på att veva batong och be folk hålla käften och sitta still. Och så det var jag menar nu lite. Alltså, det är skillnad
på hårdrar det, ja.
Ja, men det är skillnad på gympaläraren i skolan som pressar skiten nu dig på fotbollsträningen. Och din samhällskunskapslärare som kan citera Tolstoj. Eller, du sa det är olika typer av människor.
Fast det finns ju ändå att poliserna har ju ändå en grundläggande kunskap kring rättigheter och skyldigheter. Och framförallt kopplat till demokratiska rättigheter.
Ja, men...
Det går ju, är det någonting som man går ut på och lär sig på polishögskolan, det är just grundlagen.
Det är och faktiskt vikten svenska av, poliser jävligt grymma
och,
på.
Och vikten av att kunna liksom att det är därför det som enskilda poliser har gått ut i offentligheten och kritiserat ledningen.
Ja, men...
Så det stämmer ju inte dina uppgifter om att polisen är duktigare på att veva batongerna.
Nej, jo, vissa är det. Här har du ett exempel. Ja. Kommanderingschefen, han vill avvärja situationen. Han paludar en del i att det blir så här. Han bara tänker praktiskt. Han tänker inte principiellt eller teoretiskt eller vad det handlar om. Så rent praktiskt så är det inget konstigt. Okej, han får skjuts till polisstationen och får sitta där glowet på timmar och sen har han släppt det. Liksom, det händer ingenting. Där köper jag med Staffans resonemang. Principiellt däremot så är det ju helt hål i helvete. För att vad det betyder i praktiken det är att våldsverkarna fick rätt. De lyckades hindra och då fick polisen till och med att ta bort den här personen som de inte vill ha här. Så polisen blev ett verktyg i pöbelns liksom syfte och mål. Alltså, det är verkligen kvitto.
Det är lite grann som i Egypten.
Ja,
men this is what I want to say. Jag köper inte att det är praktiskt heller. Because well, there is a lot of things that can be practical or pragmatic but go against the law. Like basically it can be practical that you basically arrest Paludan and put him in prison. Like, you know, this is pragmatism. There will not be any kind of like du kommer inte finnas upplopp.
Hälften av svenskarna tänker så.
Yeah, but that's the thing. Is this something that is legal or not legal?
Men det
Is this legal or not legal? Som prövades och stationsbefäl kom fram till att det inte är lagligt.
Wait. Is it legal that the police picks up people from the street without being without them like being suspected of a crime.
Men där och då så tog kommenderingschefen gjorde analysen att det var det och tog ett beslut. Alltså kolla, om det är någonting Hanif vi fick lära oss på polishögskolan, det var att kona inte. Alltså ni vet, gå inte i så här stresskonen. Du vet, om du är en kon, du vet i slutet av konen att allting ser väldigt litet ut, du vet. Hamna inte i det där. Utan ta beslut än och inte ta beslut. Så att man står där och bara, jag vet inte vad jag ska göra.
Fair enough.
Så han tog ett beslut. Mm. Det visade sig att beslutet inte var okej. Det jag försöker bara säga är att gå inte in i fällan att det finns en korruption inom polisen.
Nej, det är inte det vi säger.
Att det är något systematiskt fel.
Nej. Fast du svarar inte på Omars fråga. Omars fråga är det här ett beslut som är korrekt eller inte?
Det är inte korrekt, jag säger och det är inte korrekt.
Olagligt.
Det måste prövas.
Låt oss ta det till sin extrem då. För vad som händer här det är att nu har man alltså anpassat yttrandefriheten utifrån våldsmonopolets behov. Det är vad man har gjort.
Ja.
Man har bedömt att yttrandefriheten kan inte utövas här för att våldsmonopolet kommer inte mäkta med det. Därför tar vi personen som ska utföra sin lagliga rättshandling att utöva sin yttrandefrihet. Hur vidrigt man tycker det må vara, så har man i så fall tagit den personen. Så man har anpassat yttrandefriheten utifrån våldsmonopolet. Det är vad man har gjort.
Det vet man inte än.
Det lutar
du vet
det.
Inte vilka uppgifter kommenderingschefen har.
Okej, låt oss ta det till sin extrem då. Låt oss ta det till sin extrem.
Det praktiska utfallet blev ju det.
Säg att jag öppnar ett café inne i stan. För att jag är inspirerad av så här upplysningens tid. Där det var på kaféerna i England. Där man satt och diskuterade stora principer och idéer om hur ett samhälle ska byggas. Och så bygger jag ett sånt café inne i stan i Stockholm. Där det finns massa böcker och texter och skrifter. Och jag vill locka dit kunder för att det ska bli värsta grymma så här filosofiska diskussioner. Om man ska kunna kritisera saker och det ska vara högt i tak. Det är dit man går för att göra det. Det är som en så här boxningsring, UFC-ring för idéer. Och sen kommer människor som är djupt religiösa, tillhörande en religion som inte tolererar de sakerna. Kommer varje dag och hotar med att attackera det här kaféet.
Take it one step further. You have on the walls caricatures of Muhammad.
Jag kanske har köpt Lars Vilks konst och ställt ut det där. Ska då polisen komma varje dag till mitt café och säga vi måste tyvärr stänga ner din verksamhet?
Nej,
det är kommenderingschefen som har bedömt att vi kan inte garantera den allmänna ordningen.
Men Ashkan, föreställer sig här att det uppstår världens upplopp utanför och det kommer en nervös polischef där och då i en väldigt snabb beslut så säger Ashkan, fan, kan inte du bara stänga ner det här kaféet bara nu för att vi ska lugna ner situationen? Så bara underlättar du för dig själv och för alla andra?
Nej.
Nej, svaret på den är nej. Men det är lite grann
nej.
Som det principiellt
nej, praktiskt,
men det,
nej också.
Praktiskt nej, jag kommer ta ut mitt persiska svärd och vakta mitt kafé. Jag
tänker är ju,
inte vika mig brother.
Och där inte har ju Mustafa ändå en poäng att alltså, det sker mycket grejer i stundens hetta så fattar man också beslut. Och en del av besluten är fel. Det är juridiskt fel. Men man fattar ibland konstiga beslut för att det är enklast där. Det är fel, men det har gjort.
Man alltid får lära sig i polishögskolan, det är så här, lös det. Alltid, lös problemet. Gå inte därifrån utan att göra någonting. Och ja, vi har till och med en benämning för det. Praktiskt polisarbete heter det.
But guys, there's like, there's
jag
so
säger
many...
inte att det är rätt. Jag säger bara att man
just
måste
second,
tänka.
Just I think
fast det är skillnad på
really...
en enskilda poliser och polisledningen som fattar.
Det är en stor skillnad. I think also you're disregarding like in an article after an article a lot of like policemen are criticizing polisledningen. They said that they basically don't...
Jag vet.
De kommer bli omplacerade.
Jag säger bara så här. Om vi ser exempel på exempel där man omhändertar Paludan, exempel på exempel där han låses in, ja då kan vi säga så här, okay, shit, det finns något systematiskt här
Mustafa,
som är ett problem.
Mustafa.
Men om man ser det en gång och det är en poliskommenderingschef som gjort fel och han förhoppningsvis kommer att ställas till svars.
Kommer han?
Förhoppningsvis.
How? What,
men,
no, what
men
mechanism?
Vi behöver
inte. It's an interesting point. Yeah, now that it's kind of obvious to a lot of people at least that there is a problem med polisledningen.
Yeah.
Or at least that there should be a proper investigation about what has happened. Kommer det vara en utredning?
Polisen kör ju själva en, alltså man kör ju alltid en intern utredning och försöker ta reda på varför det gick som det gick. Och
polisledningen kommer.
Polismyndigheten gör ju det. Det gör man ju efter alla sådana här
alltså
grejer.
Jag hör din take Mustafa, I get it. Alltså där och då med de resurser som fanns, med den kunskap som finns, så var det ett beslut man bara tog för att inte hamna i konen. Okej, jag fattar det praktiska av det. Kan vi vara överens om att det finns ett väldigt allvarligt fel i det svenska våldsmonopolet?
Ja, jag är med på det.
Ni missar en sak. Hur har man löst det nu framöver praktiskt? Nu får han ju inte demonstrationstillstånd längre.
Well, it's not working because he does it anyways.
Ja, nej, för du behöver inte. Enligt grundlagen står ju över polisens ordningslagar. Men det intressanta med polisen här att när man reagerar på den här kommenderingschefen som vi avlägsnar på Ludan. Och då kan man tänka att det blir diskussion om detta.
Avlägsna samma sak om
han
det tar.
Nej, om de har fattat beslut om han det tar.
Jo, men han miste sin frihet där. Ja. Han måste följa med dem. Mm. Ja, de avlägsna, de tar dem till polisstationen. Han får inte genomföra
det. Uppenbart att Chang inte kan de juridiska koderna, men fortsätt.
Skitsamma, men du pratar ju
han blir frihetsberövad. Det står i diarieförda
dokumentet. Ja, du berövas din frihet. Ja. Poängen är att då kan det bli en debatt om detta. Kommunikationschefen, aj då, fan, så skulle vi egentligen inte gjort bla bla bla. Och så är det diskussion och så diskuterar man inom poliskåren hur Paludan kan fortsätta sina grundlagsskyddade rättigheter. Men det gör man inte. Man signalerar att nu kommer inte han få demonstrationstillstånd varken där eller där eller där. Och så går poliserna själva ut och försöker rättfärdiga detta kommunikativt. Så att man fortsätter på den här linjen som kommenderingschefen var inne på. Att problemet är att Paludan använder sin grundlagsskyddade rättighet, inte att stenkastarna beter sig som stenkastare.
Mm.
Så att det här lilla situationen vid de här 2 timmarna av polisstationen, det kan vi lite, okej, det må vara hänt i den situationen. Men det stora problemet är ju nu efteråt när det inte finns ett konsensus ens inom polisen att man ska skydda grundlagen. Ja, men vi står upp för svensk grundlag och demokrati och sådär. Och sen i nästa mening, men inte för Paludan.
Because they want flowers, like they got in Borås.
Men det är det jag vill komma åt. Jag vill inte att vi lämnar det vid att okej, det finns ett allvarligt fel i våldsmonopolet. Okej, och så ska man bara hata på det. För det kom ju ut en annan video där Paludan var utanför moskén i Uppsala.
Just det.
Och skulle tända eld på Koranen. Och det slutar ju med att de får...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.